Podplay.
Efter Sverigedemokraternas historiska uppgörelse om migrationspolitiken med Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna får partiets inre liv allt större roll i svensk politik. Men vilken betydelse får de ständigt återkommande rasistskandalerna inom SD nu när de har kommit in i värmen? Välkommen till Studio DN, jag heter Ylke Holago. Och med mig idag så har jag två DN-kollegor. Niklas Orenius, reporter, hej.
Hej.
Och Eva Stenberg, du är politisk kommentator. Hej, du också. Välkomna båda två.
Tack.
Det har ju gått ett par veckor sedan Sverigedemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna gick ut med att de har gjort en överenskommelse om migrationspolitiken. Eva Stenberg, kan du bara förklara vad den här uppgörelsen gick ut på? Vilka är de viktigaste punkterna?
Man får nog gå tillbaka ett år för att förstå vad den gick ut på. För då var det en utredning som presenterades där alla riksdagspartier försökte komma överens om hur migrationspolitiken i Sverige ska se ut på sikt. Och det gick inte alls, för en del ville ha den mycket hårdare och en del ville ha den liberalare. Och hela den här utredningen landade då i mitten där Socialdemokraterna befann sig med att de la fram en lång rad förslag som deras samarbetspartner, Miljöpartiet, deras regeringspartner, inte alls tyckte var bra. De tyckte att det var alldeles för hårt. Sen skickades det här förslaget ut på remiss. Det kom in synpunkter och sen började brottningsmatchen då mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna som pågick länge och var rätt hård. Det slutade med att Socialdemokraterna gav efter på ett antal punkter jämfört med vad de tyckte tidigare då och lyssnade på kritik från Miljöpartiet och från remissinstanser. Och sen så reviderade de. De la ett tilläggsförslag som gick i en mer generös riktning jämfört med det tidigare förslaget då, och det gjorde att de fick ju förstås ännu mer kritik då av partierna som ville skärpa i riksdagen när de la fram de här nya och mer generösa förslaget då till riksdagen när väl lagförslaget kom, vilket det har gjort ganska nyligen då. Och de förslagen, de gick bland annat ut på att det skulle bli lättare att få ta hit sin kärnfamilj för vissa asylsökande om man kom hit som krigsflykting till exempel. För det skulle vara lättare för hbtq-personer att få komma hit. Man skulle ha en lite större möjligheter än i det ursprungliga förslaget att få stanna om man till exempel hade varit länge och etablerat sig i Sverige men inte hade asylskäl. Men de här nya, de här tilläggsförslagen som regeringen då kom fram till efter långa diskussioner, de togs bort i den här uppgörelsen som inkluderade då Sverigedemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Så de skalade bort hela det här tillägget som kom efter synpunkter från alla remissinstanser och efter Miljöpartiets och Socialdemokraternas processande. Men det som var mest överraskande var egentligen inte att de gjorde det, för det förstod man redan när förslaget lades fram att de ville absolut göra det så stramt som möjligt. I alla fall de här partierna, minus Liberalerna som har rört sig. De har en egen historia i det här då. Men de har skärpt sina ståndpunkter på sistone. Men det som var så överraskande var ju att den första uppgörelsen där Liberalerna och Sverigedemokraterna faktiskt ingår tillsammans handlar om migrationspolitiken. Det har ju varit det som har gjort att Sverigedemokraterna har fått så hård kritik utav alla de andra partierna fram till för drygt ett år sedan och definitivt utav Liberalerna. Vi kan ju komma ihåg Jan Björklund när han till och med lovade sina barn att han aldrig någonsin skulle göra upp eller ge Sverigedemokraterna något inflytande. Och här kommer då hans efterträdare och gör upp om just den mest kontroversiella delen, migrationspolitiken. Det blev ju ett ramaskri bland en del liberaler.
Så varför händer det här just nu?
Det händer dels därför att det här lagförslaget har lagts fram till riksdagen, så att ska de reagera så måste de reagera nu. Att det kom just förra söndagen berodde ju också på att det var partiledardebatt i Agenda. Men sen håller de ju också på att formera sig inför valrörelsen och slipar sin politik och formulerar den och sitt regeringsalternativ.
Ja, vad får den här överenskommelsen för inverkan på svensk politik i stort?
Ja, framförallt så visar den ju att det går att hitta kompromisser, det går att samarbeta. Även om Sverigedemokraterna gjorde egentligen ingen eftergift i det här, så det var inte en svår kompromiss för dem. Men de andra partierna, de lyckades ändå göra någonting tillsammans och Liberalerna visade ju med besked vilket lag de nu vill tillhöra. Och de hoppas ju få stödröster i valet, att de ska få hjälp att ta sig tillbaka in i riksdagen med hjälp av moderata stödröster. Och då är det ju väldigt viktigt för dem då att de visar att vi tror verkligen på Kristersson. Vi sviktar inte en sekund. Vi kommer att göra vad som krävs för att han ska bli statsminister. Och det visar de ju på det här sättet.
Vad säger den här överenskommelsen om Sverigedemokraternas resa inom svensk politik?
Ja, det säger väldigt mycket. Man behöver ju inte bara, jag nämnde ju Jan Björklunds tal på Järvaveckan för några år sedan, men vi kan ju minnas bara vad Ulf Kristersson, moderatledaren, sa 2018 i Almedalen. Det är inte ens 3 år sedan han stod på scenen där, och han sa att inte något annat parti säger så horribla saker. Han refererade citat bland annat från de landsdagar Sverigedemokraterna just hade haft, där det var en delegat som sa att muslimer inte hade något människovärde egentligen. Och kan komma ihåg Fredrik Reinfeldts borgerliga regering som gjorde upp med Miljöpartiet om migrationspolitiken just för att visa att vi kommer aldrig att ge Sverigedemokraterna inflytande i deras viktigaste fråga. Och här är det då ändå ett gemensamt förslag då, även om det inte är särskilt långtgående, och SD vill ju gå mycket längre och sådär. Alltså själva innehållet i den är inte kontroversiellt för, i synnerhet inte för SD, Moderaterna och Kristdemokraterna. Det är mest kontroversiellt i Liberalerna, men ändå, det är väldigt symbolik att man gör upp med Sverigedemokraterna just i den här frågan.
Niklas Orrenius, du har ju bevakat Sverigedemokraterna i många år då, följt partiföreträdare, gräsrötter och väljare. Hur ser du på SDs roll inom svensk politik idag?
Nej, men det är ju en otroligt nästan overklig resa som de har gjort. När jag började bevaka dem för ungefär 20 år sedan så hade de 1% i väljarstödet, och man ska komma ihåg att de var inte bara paria i politiken utan hela samhället. Sverigedemokrater blev av med jobb för att de var sverigedemokrater. De blev misshandlade när de hade möten från aktivister som var emot dem, vänsteraktivister som var emot dem, utan att det väckte särskilt mycket uppmärksamhet, ärligt talat. Och sen så tog Jimmy Åkesson över då 2005 när han bara var 25 år och började liksom försökte göra partiet rumsrent. Han började kasta ut lite någon gammal nazist och lite fler personer som var väldigt öppet rasistiska. Och sen så har de haft ett väldigt tålamod. Liksom. De har ju den här sloganen internt som är från Sylvester Stallones Rocky-film. Det spelar ingen roll hur hårt du slår. Det viktiga är hur mycket stryk du kan ta och fortsätta röra dig framåt. Och så har de verkligen gjort. De kom in i riksdagen 2010. Då förfärades liksom alla andra partier. Sen har de gradvis liksom knaprat sig närmare och närmare makten. Och nu är de ju en kraft som väldigt mycket i svensk politik kretsar kring.
Du skrev ju nyligen tillsammans med DNs Hanna Jakobsson ett långt reportage om SD där du berättade om Bertil Malmberg, och han är kommunpolitiker för Sverigedemokraterna i Trosa och dessutom föreläsare om islam, väldigt populär internt i partiet. Och han riskerar nu uteslutning på grund av islamofobiska och rasistiska uttalanden. Vad säger hans fall om SD idag, att man tar med krafttagen mot en kommunpolitiker?
Ja, men egentligen, han är ju en trokännare inom partiet som liksom i många år, som du säger, har varit populär som föreläsare i olika lokalföreningar. Och då är det ju inte det budskapet om islam som forskare ger, utan det är ju liksom egentligen en varning för att muslimer är konstiga och hotar samhället. Det är liksom ett antimuslimskt föredrag som han har turnerat runt med, och det har partivännerna gillat att höra. Och jag tror egentligen inte att det är inte på grund av de föreläsningarna, det här islamofobin som han riskerar att bli utesluten, utan det är för att han sa att började jämföra folkgruppers IQ och så. Och då, där går tydligen SDs gräns. Och det intressanta med den gränsen är ju att den är viktig för fler partier, och de här samarbetspartierna också.
Och det här uttalandet skedde också på ett regionfullmäktigemöte.
Ja, han sa det från talarstolen. Ja. I Nyköping var det. Så det var väldigt många andra som hörde. Så det finns, och nu är det också, han är anmäld för hets mot folkgrupp, och det är ett polisärende, och det finns ju väldigt många vittnen. Det är ju andra politiker som hörde det här, helt enkelt.
Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om kontroversiella åsikter och nolltoleranspolicyn inom SD. Niklas Orenius, vi pratar här om ditt och Hanna Jakobssons reportage om Sverigedemokraterna som publicerades nyligen, där du har intervjuat Bertil Malmberg som har gjort kontroversiella rasistiska uttalanden i regionfullmäktige. Och i den artikeln så intervjuade du också den moderata lokalpolitiken Abshir Osman. Hur ser han på samarbetet mellan sitt parti Moderaterna och Sverigedemokraterna?
Ja, men det var väldigt intressant med Abshir Osman. Han är en lokal politiker, men han är också en väldigt intressant person. Han representerar Moderaterna då, och han har gjort sig känd för att han har stått upp mot IS och terrorgruppers rekrytering i Eskilstuna och fått dödshot på grund av det. Hans familj har fått dödshot. Och så samtidigt då så är han ju då en medlem i ett parti och politiker i ett parti som nu samarbetar eller samverkar med Sverigedemokraterna, som utmålar honom, i alla fall stora delar av Sverigedemokraterna som utmålar honom som skum lite grann för att han är muslim, just eftersom de har den här starka antimuslimska prägen. Så han ville ju inte prata om just sitt eget partis roll i utvecklingen, men han oroar sig ju kraftfullt för. Han tycker att allt handlar om att det är invandrarnas fel i svensk politik idag. Och att det är mycket större än bara Sverigedemokraterna. Han pratar om en nationalistisk våg som han tycker sveper över Sverige. Som drar med sig liksom skuld även för på muslimer och invandrare som sköter sig, menar han. Alla bara åker med det där och pekas ut eftersom det anti-invandringsdraget, att allt handlar om migration och att man problematiserar invandrare, det är så starkt, menar han. Så att det är ju ganska intressant med en sån moderat röst, och inte minst intressant att han satt på det där mötet med Bertil Malmberg och behövde höra det där när han började jämföra folkgruppers IQ och så.
Vi har pratat här om att Sverigedemokraterna har gjort en resa och man har försökt putsa sin fasad och komma in i den politiska värmen. Men du menar ju att de här starka antimuslimska dragen fortfarande finns kvar väldigt tydligt inom SD, och Bertil Malmberg kanske är ett färskt exempel på det. Hur märks de här dragen?
Nej, men jag tycker det har ju märkts genom partiets historia. De som leder partiet idag, Jimmy Åkesson, Mattias Karlsson, Richard Jomshof, de har ju alla gjort uttalanden som pekar ut muslimer generellt som ett samhällsproblem. Mattias Karlsson skrev, han var ganska ung i och för sig, men han skrev i en partitidning att svenska muslimer var en motsägelse i sig själv, alltså att man inte kunde vara svensk och muslim samtidigt. Jimmy Åkesson pekade ju 2009 ut då muslimsk befolkningstillväxt som det största utländska hotet mot Sverige. Richard Jomshof fortsätter ju göra ganska starka, åtminstone islamfientliga uttalanden. Det var ganska nyligen som han sa att islam är en avskyvärd religion och så. Så att,
vi kan höra ett klipp på det. Det här är från SVT i mars.
Jag lider med de människorna som tvingas födas i de här länderna under islam, som enligt mig är en avskyvärd ideologi och religion.
Ja, det här uttalandet fick ju stark kritik, och Richard Jomshof backade delvis och tonade ner sitt uttalande. Och SD har ju en uppmärksammad nolltoleranspolicy mot rasistiska uttalanden. Hur tillämpas den?
Ja, men den är ju ibland lite svår att förstå som utomstående, och det var ju lite där vi ville undersöka med det här reportaget. Den har funnits sedan 2012 då Jimmy Åkesson då gick ut och satte ner foten i ett brev till 1000 partivänner, där han skrev liksom att inom vår parti finns det ingen tolerans för personer som uttrycker sig rasistiskt eller extremistiskt. Och så var det lite andra formuleringar också i det där brevet. Och sen dess så säger SD själva att de har uteslutit runt 200 personer. Ganska ofta så är det personer som är ganska långt ner i partihierarkin, medan personer högre upp som säger grova grejer ofta kanske inte ens utreds här. Så att det finns liksom en kritik både inom och utanför partiet att man använder det här liksom lite grann som ett maktmedel för att få bort obekväma ibland och så. Men man kan ju säga i alla fall att det är inte så ofta som just antimuslimska uttalanden faller under. De verkar inte riktigt betrakta det som rasism på det sättet som uttalanden om folkgruppers IQ till exempel.
Men nu är ju då Bertil Malmberg som du har intervjuats fall uppe som ett uteslutningsärende. Och så här kommenterade Henrik Winge som är SDs gruppledare i riksdagen och vice partiordförande nolltoleranspolicy när DNs Hanna Jakobsson intervjuade honom.
Framförallt är det viktigt med en tydlighet tycker vi när det kommer till sånt som är politiskt relaterat. Om människor till exempel uttrycker rasistiska uppfattningar. Där är det väldigt viktigt för oss att markera tydligt.
Henrik Winge säger just att den tydliga markeringen är viktig. Och samtidigt så gör partitoppar som Richard Jomshof starkt kritiserade uttalanden som vi hörde här tidigare. Hur ska vi tolka de här tvära kasten och skiftande bedömningarna?
Nej, men jag tror att man det finns ju en tolkningsmån just när det gäller, det är klart att man måste kunna vara religionskritisk och kritisera islam och andra religioner. Frågan är liksom bara hur pass grovt man uttrycker det, och den gränsen går ganska långt. Jag har inte sett något uteslutningsärende som handlar om att i Sverigedemokraterna att man gör just antimuslimska uttalanden, utan då är det mer grova på andra sätt.
Jag får intrycket att det finns dubbla måttstockar när Sverigedemokraterna reagerar ofta. Jag var på deras landsdagar i Norrköping i november 2017. Och då gick en ledamot från Borlänge upp i talarstolen och sa att det finns en skala från 0 till 100 som kan beskriva någons människovärde. Och å ena sidan då var man 100% människa fullt ut, och på andra sidan så var man 100% muhammedan. Det här var ju ett tydligt antimuslimskt och rasistiskt uttalande på alla sätt. Och ingen i hela den här stora salongen med delegater reagerade överhuvudtaget på det här. Det var ingen som gick upp och invände, det var ingen som klubbade från presidiet. Det hände ingenting förrän det här blev en medial fråga. Och då tog SD tydligt avstånd från det, och han lämnade sen då efter kort tid partiet. Men det finns ganska många sådana exempel där saker sägs, och det är först när det blir offentlig kritik som SD reagerar och som det verkligen blir ett uteslutningsärende. Jag noterar ju apropå det här som Niklas berättade och som vi spelade upp med Richard Jomshof och islam som avskyvärd religion, att han, Richard Jomshof har ju uttryckt sig på liknande sätt i en intervju i Dagens Nyheter tidigare. Och då blev det inte heller någon reaktion.
Det är värt att notera också att just det här ärendet som vi diskuterar här nu med Bertil Malmberg, det satt ju Sverigedemokrater i lokalen, och det var först när lokalradion rapporterade om det här som det faktiskt blev ett uteslutningsärende. Innan så reagerade inte Sverigedemokraterna åtminstone tydligt utåt.
Men det finns ju också ett tryck inifrån partiet där man anser att partiledningen försöker slipa ner kanterna eller att de är för PK i toppen och så vidare. Hur ser de där ideologiska skiljelinjerna och grupperingarna ut inom partiet?
Bertil Malmberg talar nog för ganska många Sverigedemokrater när han tycker att partitoppen har blivit lite för PK, att man vill liksom försöka putsa fasaden inför sina nya vänner då i Liberalerna och Kristdemokraterna och Moderaterna. Men samtidigt så ser vi ju liksom att det är få som vågar opponera sig på det här sättet som han faktiskt gör. Att man tar strid, de flesta viker sig ju liksom helt enkelt. Så att det är ett väldigt toppstyrt parti i SD, så det är sällan de blir synliga de här skiljelinjerna.
Eva Stenberg, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har alltså gjort det här historiska närmandet till Sverigedemokraterna. Men hur ska partierna förhålla sig till och hantera de här rasistiska och antimuslimska uttalandena som SD-företrädare ändå fortsätter att komma med?
Det här är en otroligt viktig fråga för de andra partierna, och jag tror också att det var en viktig sak när Jimmie Åkesson införde den här nolltoleransen, att den har varit ett villkor för att något annat parti ska vilja samarbeta med Sverigedemokraterna. Vi kan ju tänka tillbaka igen då. 2017 stod Ebba Busch Thor, hette hon då, då, i en partiledardebatt i tv och sa: ni är en skandalfabrik utan dess like, till Jimmy Åkesson. Och sa att hon tänkte minsann inte förhandla med honom som han ville göra när han inte höll koll på sin riksdagsgrupp och på vad folk uttalade sig om. Samma sak har ju Moderaterna anfört. Och nu har ju Sverigedemokraterna insett att det är inte bra nog. Det var ju inte länge sedan de hade en skandal i sin riksdagsgrupp eller på sitt riksdagskansli, en tjänsteman igen som de själva har rekryterat, som var inne och skrev rent nazistiska saker då under pseudonym. Så nu har de ju bestämt i Sverigedemokraterna att de ska gå igenom organisationen igen. De ska se över alla talespersoner, också de folkvalda riksdagsledamöterna i alla frågor. De ska ordna, de kallar det en äntringsstyrka, som ska förbereda Sverigedemokraterna för att bli regeringsfähigt. Och då är det här en del. De måste försöka få ordning för det här, på det här, för att de andra partierna reagerar så hårt på det. Jag tror att det är en större fråga för de andra än vad det är för Sverigedemokraternas medlemmar och sannolikt även för Sverigedemokraternas väljare.
Och vad händer annars? Hur mycket rasism tål Moderaterna och Liberalerna och Kristdemokraterna?
Ja, uppenbarligen så reagerar de ju hårt, vilket inte är så konstigt. Kom ihåg vad Ulf Kristersson sa efter det här uttalandet som vi nyss spelade upp här i podden då, från Richard Jomshof. Helt enkelt avskyvärt, sa Ulf Kristersson. Och efter det fick ju Jimmy Åkesson gå ut och gjuta lite olja på vågorna där också. Ulf Kristersson och Ebba Busch har både väljare och partikamrater som själva är muslimer. Det går inte att för dem att det är en sak att de har skärpt sin politik i sak, men om de börjar förkasta en stor del av väljarkåren, så långt kan de inte gå, för då kommer de att få stora problem med sina väljare och sina medlemmar.
Vad tänker du om det här, Niklas?
Nej, men det är värt att komma ihåg att den här nolltoleranspolicyn då har snart funnits i 10 år, och det är fortfarande en stridström av sådana här ärenden, vilket väcker frågan som många av partiets kritiker ställer då, liksom, och menar att ett parti som kritiker till Sverigedemokraterna menar ju liksom att hela energin i partiet handlar om att peka ut grupper och minoriteter som djupt annorlunda, och då kommer det här aldrig ta slut. Det gifter sig så väldigt bra med rasism, så att det kommer fortsätta vara en stridström, och det är en fråga som verkligen inte har fått sitt svar än, varför det fortsätter att komma så många sådana här ärenden helt enkelt.
Tack så mycket, Niklas Orenius, reporter, och Eva Stenberg, politisk kommentator, båda här på Dagens Nyheter. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmolakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Lindskog, Bauer Media, och jag heter Ylke Holago.